Denna podd produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt, den autodidakta generationens akademi. Du hittar oss genom att söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram. Hej! Ni lyssnar på Folkbildningens fantastiska framtid. En podd om demokrati, innovation och människor. Jag heter Linn Björnsdotter och idag ska jag prata med Albin Baltasar och Lovisa Appelqvist om vad folkbildning betyder för oss. Hej Albin Baltasar och Lovisa Appelqvist. Vad kul att jag får prata med er idag. Jag tänkte höra, vad är folkbildning?
Ja, folkbildning, om jag gör mig ett försök på att svara det så finns det ju många olika sätt att beskriva det. Eller det kan mena olika saker. Det kan ju betyda att man upplyser väldigt många människor ger dem kunskap. Men det kan ju också betyda specifikt folkbildningen, de som får pengar från Folkbildningsrådet, alltså folkhögskolorna och studieförbunden. Men för min del så handlar det nog mycket mer om, alltså jag har nog en så här själslig koppling till folkbildningen, en förståelse av att folkbildningen är någonting visst och man gör saker på ett visst sätt, på ett sätt som jag gillar dessutom. Och jag tror att folkbildning är någonting eget för varje människa också. Men jag skulle nog luta åt att det är deltagarkultur. Att få människor att träffas och utbyta idéer så att de växer och lär sig. Det är nog min syn på vad folkbildning är.
Det låter väldigt fint. Lovisa, har du några tankar om vad folkbildning är?
Jag tycker att Albin summerade det ganska bra. Samma här, att folkbildningen är ju olika saker, eller folkbildning är olika saker. Det är ju precis som Albin säger, både det här med någon som lär ut något utan att det sker inom inom ett formellt system, men också folkbildningen, den specifika som är folkhögskolor och studieförbund. Och jag vet inte om det finns fler sådana instanser.
Det finns ju biblioteken, museerna,
sant,
hembygdsgårdarna.
Ja.
Idrottsrörelsen har ju en stor folkbildningsverksamhet också.
Ja.
De kallas ju inte folkbildningen av studieförbunden och folkhögskolorna. Nej. För de anser sig själva vara folkbildningen i bestämd form.
Precis.
Men det är helt klart att det finns folkbildande aktörer,
ja,
på många områden runt om i samhället. Utbildningsradion är väl folkbildare också.
Ja, för mig personligen så är det ju också någon slags, jag bär ju med mig en folkbildningens vurm från att själv ha gått på folkhögskola för att få fullständiga gymnasiebetyg som ung och milt förvirrad till att nu jobba inom folkhögskolevärlden. Så för mig själv så är ju folkbildningen symboliserad någonstans av ett internat på en åker, där man plötsligt tvingas att bo själv och förstå hur det funkar att vara en människa bland andra människor.
Det kan jag hålla med om. Jag har nog en väldigt romantisk föreställning om vad folkbildning är. Just det att det händer någonting med människor när de samlas och försöker lära sig någonting tillsammans. Det händer någonting mer än bara det man lär sig. Man växer som människa på många olika sätt. Och vi har ju ofta i projektet pratat om den mänskliga dimensionen i folkbildningen. Att det finns det här som är ganska svårt att ta på, som händer med människor i folkbildningen. Helt enkelt för att folkbildningen funkar så. Inte för att man har ett program att nu ska du växa som människa. Det är klart att man kan ha den uttalade tanken. Men det är något som händer i alla fall, även om man inte har den tanken, helt enkelt för att folkbildningen ser ut som den gör och funkar som den gör. När människor träffas och engagerar sig i saker som de är passionerade kring, så växer de inte bara i sina sak- och ämneskunskaper utan även på djupet. Att de blir starkare människor, starkare medmänniskor och starkare medborgare.
Det ligger väl med i uppdraget också att stärka människor som demokratiska medborgare i samhället. För det finns ju ett uppdrag, folkbildningen har ju ett uppdrag också. Men det på något sätt går ju egentligen lite utanför det vi pratar om nu i vad är folkbildningen, när vi pratar om den för oss.
Det finns ju de här fyra syftena som är vad staten vill ha ut av folkbildningen. Och då handlar det om att stärka demokratin, att få ge människor makt över sina liv, att minska kunskapsklyftor och att öka delaktigheten i kulturlivet. Där har man ju försökt sätta ord på vad samhället i stort kan få ut av folkbildningen som är på något sätt mätbart eller i alla fall kan uppskattas av en statsapparat. Det är ju inte samma sak som vad individen upplever alltid. Om man har gått en kurs så kanske man känner att nu har jag förstått mig själv. Det kommer inte stå i något politiskt styrdokument att människor ska förstå sig själva bättre. Men det skulle vara ganska hemskt om det stod det också, för då skulle man behöva definiera det.
Ja, det låter som ett ganska obehagligt samhälle när staten definierar din självkännedom. Men det finns ju någonting i att genom självkännedomen så har du också en annan möjlighet att engagera dig i det. Så det är ju någonstans så hänger de ju ihop, de förhoppningar som staten har till folkbildningen och vad som faktiskt sker när man ser den enskilda deltagaren för där de är och vilka de är.
Linn, du har ju genom det här projektet, den autodidakta generationsakademin, du har ju blivit en folkbildare som leder studiecirklar och hjälper människor att utveckla sig själva.
Ja, jag har ju det.
Ja, genom den resan från att du inte sysslade med sådana saker till att du faktiskt nu har blivit en mästare på det. Vad är folkbildning för dig?
Oj, för mig som främst varit i rollen av att antingen undervisa eller handleda, så har det handlat om att se människor och inte värdera deras kunskaper utan värdera deras vilja att växa och att stötta det. Att inte se människor som färdiga produkter utan att snarare fråga hur kan jag hjälpa dig för att du ska få ut det mesta av den här situationen. Det är där jag ofta hittat mig själv i den rollen där jag behöver mest peppa och finnas där. Det är oftast det som har varit mest givande för dem jag undervisat eller handlat. Att på något sätt bara stötta upp och hjälpa människor att värdera sig själva med hjälp av ett utifrån perspektiv. Det tror jag att folkbildning är.
Det låter ju som någonting väldigt självklart eller som någonting väldigt mänskligt grundläggande att vara en god medmänniska, att vara lyhörd och att peppa och sådär. Samtidigt så som det är någonting väldigt enkelt som man ska göra eller någonting väldigt basic. Alltså att vara en som pekar ut vägar och säger åt folk att de klarar av det och ger folk lite tips och sådär. Så är det ju samtidigt extremt mycket mer komplicerat än att lära människor att koka potatis till exempel. Eller andra sådana sakkunskaper. Alltså att vara lärare där du ska lära ut någonting, hur du följer ett antal instruktioner eller hur du konstruera en mening. Det känns som någonting som är lättare att lära en lärare att göra än att lära någon att bli en folkbildare. För en folkbildare, där måste du ju väldigt mycket hämta saker från dig själv och från dig som komplex varelse och förstå andra och använda empati och en massa saker. Och på det sättet så blir folkbildandet, i alla fall när jag hör lite grann hur du berättar om det, som någonting nästan magiskt. Alltså att det är någonting som det är svårt att förstå hur man skulle kunna lära ut.
det är ju en viss magi i det nästan. Alltså att skapa ett utrymme där det inte finns en tröskel för att få vara med. Utan att alla är välkomna. Och det viktiga är att vi alla är i det utrymmet med samma engagemang och öppenhet. Det blir ju verkligen på deltagarnas villkor att utrymmet blir så bra som de gör det. Det går ju inte att undervisa 20 människor som inte vill vara där. Och vid alla tillfällen så kommer det vara en viss andel av människor som inte vill vara där. För just den dagen är de trötta eller ledsna eller bara opepp. Och då är det mitt jobb som undervisare att säga, det är okej att du är trött. Hur kan vi göra detta lite roligare och göra den här dagen lite lättare?
Jag känner igen väldigt mycket av det du säger från när jag själv har undervisat. Jag har ju undervisat i svenska och engelska och i speldesign. Och också på etablering och lite SFI och lite allt möjligt sådär. Och väldigt mycket av det du pratar om är saker som jag har haft i mina klassrum. Med att försöka hitta en så låg tröskel som möjligt. För att så många som möjligt ska kunna få med sig någonting därifrån. Och också någon slags tillit till att alla gör så gott de kan för tillfället med sina förutsättningar. Även om det de för tillfället kan göra inte, kanske inte alls är vad jag hade planerat eller tänkt mig. Men att alltid ha någon slags inställning att den här människan gör det de kan. Och därför ska jag också göra det jag kan för att skapa den här platsen till dem.
Jag tänker ju lite på myllret som ni just nu håller på att jobba med. Där tanken är att ta allt det där som folkbildningen är bra på och applicera det på fler ställen. Albin, kan du prata lite mer om vad myllret tänker göra i framtiden?
Vi har tänkt sådär att folkbildning gör en massa bra saker med människor. Men det finns fler forum att göra de bra sakerna än bara i klassrum, alltså inom ramen för kurser och inom ramen för studiecirklar och kulturprojekt. Man kan använda sig av folkbildningens metoder och principer och förhållningssätt även när man till exempel sätter upp en företagsinkubator. Människor kan starta företag i grupper som liknar studiecirklar och man kan ha en handledning där som mer liknar hur man handleder folk inom folkbildningen än hur affärscoacher normalt sett arbetar. På samma sätt kan man tänka sig att jobbmatchning, alltså när vi pratar om hur man ska få människor som är arbetslösa att hitta en arbetsplats eller en arbetsgivare som vill anställa dem och hur arbetsgivare ska hitta personal. Så kan man även där tänka sig att ja, men folkbildningen kan någonting kring relationsbyggande. Alltså i folkbildningen så folk som går en folkhögskolekurs till exempel. En av de starkaste effekterna som deltagare brukar vittna om är att de har fått så väldigt bra vänner och så bra kontakter med andra människor. På grund av att de har gått utbildningen. Och det är för att man kommer varandra nära när man jobbar på det sätt som man gör på folkhögskola, exempelvis. Så då funderar vi på nu, liksom, hur skulle jobbmatchning kunna bygga på ett mer långsiktigt relationsbyggande så att arbetsgivare och arbetslösa kan lära känna varandra på lite längre sikt istället. Långt innan platsannonsen har skrivits och kanske innan man har formulerat sitt CV också. Alltså att man börjar med att bygga de här relationerna. Exakt hur det ska gå till, det har vi inte kommit fram till än. Men vi håller på att titta på det. Så det är ju några exempel på hur folkbildningen kan branscha ut och göra spin-offs.
Precis, det finns ju just det här långsiktigheten. Det är ju folkbildningen, och igen folkbildningen bestämd form här, fokuserar ju på långsiktighet. Man ska lära för livet och det ska vara hållbart. Och att föra in den tanken närmare hur vi ser på jobbsök. Att du ska hitta en hållbar livssituation. Inte bara just nu i den här sekunden. Och ge agens eller stöd till de som deltar i att se att det här är långsiktigt. Och kanske hitta sätt att tona ner den här paniken som man ofta har när man söker jobb. Att man måste hitta någonting nu. Och tänka att nej, men även jag som måste hitta någonting nu har ju också mycket tid framför mig. Där någonstans kan man ju vara och peta med folkbildningsmetoder. Hur kan man ge agens? Hur kan man stötta? Hur kan man se den enskilda i de processerna?
Och det tänker jag hänger samman också med något som vi har pratat mycket om i autodidaktprojektet här. Att det handlar om metafärdigheter. Att folkbildning är bra om du vill lära dig nya saker. Men det är särskilt bra om du vill lära dig metafärdigheter. Alltså sådana färdigheter som du har nytta av på många områden i livet. Till exempel hur du lyssnar och bemöter andra människor. Hur du fungerar i en grupp. Hur du hanterar din kreativitet. Hur du växer som människa och tar dig an dina egna brister. Hur du lär dig att lära dig på egen hand. Det är sådana metafärdigheter. Och just folkbildningen jobbar väldigt mycket på den metanivån. Att det är de där djupa färdigheterna, de där breda och djupa färdigheterna som man jobbar med mest. Och det är klart att när du har gått en musiklinje så kan du ha lärt dig att spela jazz jättebra. Men du har också lärt dig då att fungera i en grupp, spela tillsammans med en grupp. Och du har också lärt dig att skaffa dig ett förhållningssätt till vilket sätt att jobba som du gillar bäst för att skapa musik till exempel. Och det är just där att jobba med metafärdigheter, även om det inte är något etablerat begrepp inom folkbildningen. Men jag tror att tänka på det att folkbildningen är bra på metafärdigheter, det gör att vi också kan bli bra på att hjälpa till med jobbmatchning. För vi kan kolla vilka metafärdigheter behöver ni i ert företag. Inte bara vilka hårda kompetenser utan vilka sådana här mjuka kompetenser behöver ni. Och då kan vi göra utbildningsupplägg och så som stämmer med det.
Det har ju funnits ett par projekt kring kunskapsvalidering tidigare till exempel. Och där har ju folkbildningen generellt varit väldigt duktig på att se varifrån kan kompetenser komma egentligen. Måste det vara genom en vanlig anställning? Kan det kommit någon annan väg och så vidare? Och lyfta människor den vägen. Och där blir ju metafärdigheten ett bra komplement med att se, men vad är det utöver de konkreta kunskaperna som den här personen också har.
Där kan ju folkbildning också vara ett komplement till exempel till akademiska studier. Att om du är utbildad till ingenjör eller läkare eller någon av de här professionerna, skyddade professionerna som man bara kan lära sig skaffa sig genom på universitet och högskola, så kan ju folkhögskolan bidra med andra aspekter av vad det innebär att vara en god medarbetare och att fungera i arbetslivet, till exempel genom metafärdigheter, förmågan att organisera sig själv, förmågan att organisera en grupp, förmågan att ta ansvar och så vidare.
Det låter väldigt hoppfullt. Jag blir väldigt hoppfull om en framtid där fler människor kommer hamna där de hör hemma.
Ja, folkbildning gör ju faktiskt att folk får ett sammanhang. Och därför ska jag säga att folkbildning ytterst är det är hälsovård. Alltså jag menar, människor mår bättre för att de får verktyg att lösa sina egna problem. Och de får människor runt omkring sig som de har goda relationer med. Och det är ju hoppfullt ifall man kan få fler människor i samhället att komma in i sådana sammanhang.
Ja, det är också i det här så är det ju också så viktigt att vi som är i folkbildningen, de som kommer in i folkbildningen, också får sammanhang där det är olika människor. Man inte bara träffar andra som är likadana som en själv eller bara sitter i den klassiska filterbubblan på nätet, utan man träffar människor som är utanför sin ram, utanför det man brukar göra, och så har man ett gemensamt mål och där kan man hitta någonting. Och det är ju så otroligt viktigt att man får vara något mer än bara sig själv med ett antal kloner som håller med.
Ja, och där tänker jag att om man kollar på de fyra syftena så handlar de ju väldigt mycket om hur folkbildningen ska bidra till ett gott samhälle. Till exempel att man stärker demokratin genom folkbildning, och det tror jag man gör. Men det är sekundärt, för att folkbildningen är alltid först och främst till för deltagarna. Inte för att deltagarna ska kunna bidra till demokratin, utan för att demokratin kanske kan stärka deltagarna där de är. Men jag menar, det är lätt att det blir ett verktyg för att man vill skapa ett visst samhälle och så, men det är ju inte folkbildningen. Folkbildningen är till för den individuella deltagaren, och det liksom ligger i dess DNA på något sätt. Så alla försök att använda folkbildningen till att bygga ett bättre samhälle, det är på sin höjd bieffekter. Det måste ändå vara att människan, den enskilda människan, växer som utgångspunkten. Och det tror jag är viktigt för folkbildningen.
Jag tycker det låter jättebra. Jag bara tycker att det här känns som en så fantastisk möjlighet för att hitta nya sätt att se på människor och människans förmåga. Och just det här med metafärdigheter, att kunna saker är kanske inte lika viktigt som förmågan att lära sig att lära sig. Det finns ju också ett stort värde i att kunna växa in i roller, till exempel.
Ja, kanske är det så att man kan koka ner alltihopa till ett tänk-om-scenario. Som är, tänk om alla kunde få må lite bättre och ha kompisar.
Det blir ett jättebra slutord för den här podden. Stort tack för att ni var med mig här, Lovisa och Albin.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid. Denna gång med Albin Baltasar och Lovisa Appelqvist. Men även med mig, Linn Björnsdotter. Det är även jag som har producerat och klippt detta avsnitt. Sluta lyssna på en massa poddar nu. Gå ut och fortsätt förbättra världen. En människa i taget med folkbildning. Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid, som är en podd som produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt Den autodidakta generationens akademi. För mer information om oss kan du söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram, eller gå direkt till autodidakter.se.